Då är det dags igen. Ny podd med Hockeystudion. Och idag så är vi ingen kedja utan vi bara en duo. Hans Abrahamsson, nu har du ganska stora kläder att fylla när Mikael Tellqvist har efterdyningen av sin 40-årsfest då.
Ja, det här får vi försöka hjälpas åt med, tror jag. För att gå från tre då till två, det är ju inte så enkelt. Så att men vi ska väl försöka. Babbla är vi bra på, så att det kanske funkar ändå.
Vi får spela boxplay i 60 minuter.
Ja, nu är risk för det. Men samtidigt anfall är bästa försvar, så att vi kommer att attackera.
SHL har ju pågått nu i 9 dagar kan vi ju säga. Hockeyallsvenskan startade ju egentligen i fredags, vill jag ju säga. Men vad är den största wow-känslan hittills? Vad är det du bara tycker, oj, det här måste jag få prata om?
Det är svårt att komma runt Oskarshamn ändå, va? Även om både du och jag har varit med rätt många år nu. Vi har varit med om ganska mycket nykomlingar och nederlagstippade lag som har överraskat i inledningen och sedan haft det betydligt tuffare. Men vi lever i nuet, och då måste jag ju säga att Oskarshamns start är den stora wow-upplevelsen.
Och jag vill ju påstå att Oskarshamn kommer med sin konsekvent hockey, om man kallar för det, kommer att göra en okej säsong. Men är vi överens om att det här inte räcker till slutspel?
Ja, jag har tippat Oskarshamn sist i tabellen, och det står jag fast i.
Men jag tänkte om nu då, på något sätt av succén här, de spöar Djurgården, spöar Leksand och så vidare. Det har sett ganska bra ut här, och de har släppt in ganska få mål också. Man kan ju omvärdera sina tips.
Ja, men du känner mig så bra, så du vet att jag inte gör det. Då kan man ju få fel två gånger, så att, det är bättre att ha fel en gång i så fall.
Vad är det som gör att de leder SHL just nu?
Ja, just nu tycker jag väl att de har spelat den bästa hockeyn också. Jag tycker man har liksom spelat med störst energi, störst glädje kan man väl säga. Bäst taktiskt, haft ett otroligt bra målvaktsspel och så vidare. Så att det är ju inte någon tur och slump, utan de har varit bäst, velat mest och gått hårdast för det, tycker jag.
Vi fick ju då, vid vårt första avsnitt så tog vi ut vem vi trodde skulle få sparken först. Och jag trodde ju Håkan Åhlund skulle få sparken först. Vem tog du ut?
Det var Roger Melin i Leksand.
Just det,
tror jag.
Just det. Så just nu är det inte så troligt i alla fall att det blir så då.
Nej, de har väl inte stärkt sina aktier, om man säger så då, för att få sparken, definitivt inte. Så att, men det är alltid svårt tippat vem det ska bli och sådär. Men vi får väl se, det dröjer väl några veckor eller någon månad till innan den första tränaren får sparken. Så det hinner väl rinna en del vatten under broarna till dess.
Men om vi diskuterar lite, vi börjar lite med Oskarshamn här. De var ju ytterst framgångsrika med sin pantenhockey. Är det rätt att säga pantenhockey, eller ska jag säga Skellefteåhockey eller Malmöhockey, eller
jag har väl själv döpt den till pantenhockey en gång i tiden, eller Malmöhockey då. Den är ju liksom, har ju ett väldigt starkt fäste där nere med Åhlund och Hallberg och Björn Hellqvist före det och sådär. Det är väl ett bra uttryck, tycker jag.
Vem är det som kom på pantenhockey? Jag hör lite olika versioner där, men vem var det som satt på sin kammare där och sa att nu ska vi köra lite snabba inspel framför mål och anfalla i linje och max en pass ur egen zon och så vidare liksom då.
Jag kan ärligt säga att jag vet inte vem som är grundarkitekten till det, men du har ju hört några olika versioner, så att du kan väl dra några av dem då, så får vi se om vi kommer fram.
Det jag tror och det jag hör, så är det väl Tillgren då, han som var sportchef under många år, Joakim Tillgren i, vad heter det, Panten, Oskar Alsenfelts pappa för övrigt. De har olika efternamn där, men extremt lika i ansiktet. Om jag minns rätt så fick jag ett mejl av honom här, och då skrev han att han förklarade väl hur det har gått till och så vidare. Så jag vill nog påstå att det är Joakim Tillgren som är lite fader till det här. Men både Oskarshamnstränarna idag då är ju skolade i pantenhockeyn och kommer från panten, och även Malmö har ju haft mycket stort samarbete med panten och sett att det har funkat ganska bra för dem. Panten gjorde ju kometkarriär där ett tag i Allsvenskan, och det var ju också med spelare som kanske inte var de skickligaste, men som underkastade sig ett system som visar sig nu att Oskarshamn klarar ändå att leda SHL efter 4 omgångar.
Ja, precis. Björn Hellqvist har ju också varit i Malmö där och jag har ju också en stor del i det där spelet som säkert har utvecklats en hel del också genom åren. Det är ju oftast ett levande dokument, ett spelsystem där man gör justeringar och gör förändringar och så. Va? Så att,
förklara vad Oskarshamn gör så bra? Jag hävdar ju på att de är snabba i egen zon, de anfaller nästan liksom på linje, känns det som. Lite som så här... den här klassiska Disney-filmen Dax, där när de kommer den här Flying V. Vet du vad hänger med vad jag syftar på?
Ja, jo då. Jag hänger med. Jag ska väl säga att jag har inte sett Oskarshamn live någonting i år, utan bara sett bitar av matcher på tv. Och däremot såg jag dem några gånger förra året i Allsvenskan där. Men det man frapperas av och det man tänker på är ju mycket just spelet ur egen zon. Hur nära varandra man ligger och hur gärna man vill söka den här ytan framför eget mål. Och ibland lyckas det, ibland, men vissa gånger misslyckas det också. Men man tar den risken. Jag tycker ofta man löser situationer på med tre spelare inblandade som ligger väldigt tajt in till varann. Och det innebär ju också att tappar man puck så är man väldigt nära pucken i det läget. Där. Så att den risken blir ju lite mindre för man är så otroligt kompakt och tajta där. Sen har man ju en backcheck också som är väldigt stark centralt och där man verkligen går järnet hemåt. Så det är väl det jag tänker på framförallt.
Och det var säkert därför de också bytte ut några transatlanter här på försäsongen, för att de kände att nej, de här killarna har inte det. De vill inte underkasta systemet och systemet måste funka i Oskarshamn, annars så kommer laget inte kunna vinna matcher den här säsongen.
Jo, det är väl klart att det är ju lättare naturligtvis med svenska spelare på en sån sätt. Samtidigt har man har ju några utländska spelare där. Man har ju Tyler Keller, man har ju Simon Depress, man har ju Rock Ticar och sådär. Så att det är ju inte så att man måste vara helt svensk för att det ska fungera. Men jag tror mer att man tyckte att kvaliteten på de spelarna som man har tagit in inte var tillräckligt bra helt enkelt. Att de här spelarna kommer inte liksom att lyfta oss. De håller inte SHL-nivå. Det är det vi behöver ha in. För allsvenska spelare har vi redan i truppen. Utan vi behöver ha in spelare som verkligen vet vad det här handlar om och som kan lyfta laget i nivå.
Tycker det är fascinerande ändå att en sån som Tex Williamson då, bingo texter. Jag tror han har en räddningsprocent på 97 och så vidare. Lite liksom bortkastad där från efter Leksandssäsongen då när han var så framgångsrik och jag kanske även var framgångsrik i samband med bingo kväll. Men hur man bara kan komma tillbaka och få en ny chans då. Och det är roligt för Tex. Men hur länge räcker det här? Är det i mörka november? Då kommer dalen? Eller vad tror du om du lutar tillbaka och andas ut?
Ja, men jag tror det är någonstans. Dels tror jag att SHL-klubbarna kommer att bli ännu bättre på att scouta Oskarshamns sätt att spela. Och sen kommer man att bemötas med topplag här framöver när man toppar serien. Så att det kommer inte att få några poäng på att det är lag som möter nykomling som man tror att man enkelt slår. Så att det i kombination med att jag tror också att det blir tufft för dem att hålla den här frenesin i spelet, liksom den här mentala fokusen hela tiden, för det kräver ju mycket, det här spelsättet kräver ju mycket både mentalt och fysiskt för att orka med och leverera det kväll ut och kväll in i SHL-miljö, det tror jag blir tufft. Så att någonstans där efter en 15-20 omgångar tror jag väl att vi kommer att märka en dipp. Sen tycker jag det är roligt med Oskarshamn i det också, att det är ju ingen dögrävarhockey man spelar. Karlskrona fick ju väldigt mycket kritik för sitt sätt att spela, vilket man kan förstå med väldigt tillbakadraget och så här. Oskarshamn är ju konstruktiva och jobbar ju hela tiden med passningsspel och ligger tajt och liksom hjälper varann hela tiden. Det är ju intressant hur man ser hur man löser de här situationerna på små ytor och så där. Så det är ju ett roligt lag att titta på det sätt.
Sen är det alltid kul när det blir inte som alla tippat. Jag menar just nu, det här är ju en måndag den 22 september. Var det rätt datum nu eller har jag Alzheimer?
23, va?
23, löning på onsdag. Det innebär just nu i alla fall så leder Oskarshamn serien och Växjö är sist. Vem hade trott det när vi skulle gå in i omgång 5?
Ja, jag skrev någon tweet om det där, att det här är ju den här tiden när man ska löpa gatlopp för tabelltips över 52 omgångar och baserat på 52 omgångar. Det är lite grann så det är just nu. Jag har fått en del spydiga tweets från mina Oskarshamnsvänner som tycker att nu ska jag göra en reträtt där och förklara hur jag tänkte när jag tippade Oskarshamn sist och sådär. Det är ju jättesvårt, jag skulle vilja svara alla, men grundsvaret är att vi tippar ju tabellen efter 52 omgångar och det är då kan vi börja diskutera hur snett ute vi har varit, men det är ju väldigt svårt att göra efter 4.
Det kanske är så här tråkig fråga, jag vet inte riktigt. Men är det, kommer det bli ännu jämnare SHL den här säsongen? Eller vad tror du?
Jag känner så. Sen kanske man känner så varje år på något sätt och pratar om det. Men jag tycker att det är väl det intressanta med den här öppningen. Att det finns ju inget lag förutom Oskarshamn som har imponerat, kan vi väl säga. Rögle har gjort det bra. Leksand har väl gjort det bra eftersom sina förutsättningar. Djurgården har väl gjort det bra. Ja, Luleå vet jag väl inte om det har varit så där väldigt. De har haft skadebekymmer på både back och forwardsidan. Så att så där. Men matchen i Malmö senast var ju en rätt rejäl besvikelse. 0-2 direkt hemma mot HV där och så där. Så att, och jag såg dem även mot Örebro där och det var inte heller något fantastiskt. Så att de har ju tufft, haft det ganska tufft och delvis beroende på skador, absolut. Men nej, jag skulle vilja säga det att det är ju Oskarshamn i klass för sig och sen är väl Rögle och Djurgården och Leksand kanske då som sett i förutsättningar.
Jag tycker Luleå ändå ska nämnas där i alla fall. Nu hade de en dipp mot Malmö här, men Luleå ändå.
Ja, men det är ju 5 poäng på 4 matcher. Jag vet inte, 8-9 målskillnad. Det är väl inte sådär, ja, så att man gör i byxan.
Ja, nu slog de med Växjö kanske. Det var väl så att de inte riktigt...
Jag
är inte
i första klar. Matchen. Ja. Ja, sen har man väl 3 matcher där utan seger då. Så, att, så det är väl lite tunt, kan man säga. Eller de vann mot HV, ska jag säga, efter förlängning. Men, ja, nej, men du får lyfta fram Luleå.
Ja,
det är bra.
Jag tycker jag har sett några, vissa grejer att de kommer med Tyrvein i de här. De kommer bli svårslagna om de får ihop det och så vidare.
Men
så,
de kommer att bli bra, men om vi pratar om de här 4 första matcherna nu så har det väl inte gått på räls för Bulands boys, men de kommer definitivt att bli bra när de får tillbaka. Får kanske hem Sellgren här nu och Sondell tillbaka. Det var lite olyckligt med Hollanders skada där. Man hade Emil Larsson skadad sedan tidigare, så det är lite oflytt där, men det ingår ju också. Skador kommer. Färjestad har ju också haft ett par forwardskador och sådär, och det hör till.
Sen har vi en andra nykomling innan vi går vidare här. Då har vi då Leksand då. De ligger ju på 7 poäng. När vi pratade om manuset inför den här podden så var höll du inte riktigt med mig. Att du tyckte inte att nykomlingarnas succé även kan tillskrivas som rubrik om Leksand då. Vad säger de 4 första matcherna här?
Det är ju som vi var inne på nu, så har ju Leksand gjort det klart över förväntan då. Sen att de inte kanske är Oskarshamns succé så här långt, och det var väl mer det handlar om, men absolut, jag har inga problem att lyfta fram Leksands start som väldigt positiv då. Fått den start som man hade hoppats på och som jag tror man behöver också för att känna att man verkligen är på, hänger med lagen i SHL och sådär, så att det har varit positivt. Jag tycker de spelar stundtals väldigt, väldigt bra, och framförallt så är det ett lyftsätt i försäsongen som inte alls var någon höjdare, tycker jag. Såg dem rätt så många matcher då, jag var lite orolig, så att därför tror jag också att de själva känner att det var ett bra signaler de har fått nu, eller bra svar. Var jag Mattias Karlsson och Johan Fransson borta där också.
Så Daniel att man har Gunnarsson ju... skadad efter halva matchen senast.
Man har ju haft en del.
De är ganska skadedrabbade, och det som fascinerar mig med Leksand är att jag har ju sett Leksand i många år. Följer med ett extra öga. De har ju varit utspelade i SHL många omgångar. Alltså förlorar skotten 44-15. Det ser ut som att de spelar boxplay hela matchen. Nu har de vunnit skotten i samtliga matcher hittills den här säsongen. Och är på något sätt liksom med då. Och är man med så kommer ju poängen komma. Så att jag vill nog, om jag fick ändra mitt tips så skulle jag vilja påstå att jag tror inte Leksand hamnar sist eller näst sist. Jag tycker att de har, och det är väl general managern Thomas Johansson ska hyllas där. Jag tycker att han har byggt ett sånt lag så att de har en säkerhet i kanske backspelet. Nu har de ju otur där med några tunga skador. Samtidigt har Nordsäter och Berg gjort det bra. Men jag har svårt att se med den här starten och på det sättet de har tagit sig an motståndarna, fast det är Skellefteå hemma som man har 11 raka förluster mot, så tycker jag att det ser i alla fall positivt ut för dem. Och det är väl kul så att inte nykomlingarna blir akterseglade längst ner i SHL.
Absolut, sen har ju Leksands bakkapital också i sitt powerplay där, som har ju varit obefintligt, kan man säga. Den här veckans 3 matcher så har man gjort 0 mål, släppt in 1 mål. Så man spelar 0-1 i powerplay på 10 försök. Så att det är ju, där
men
finns
har de
det ju...
powerplay-spelarna eller sitter de och väntar på att Abbott ska komma den 19 oktober?
Det är klart att han är viktig. Samtidigt har man ju skickliga, men man har ju lagt mycket pengar på Zachrisson där. Man har plockat in Rivik, man har Ritola kvar. Nu har ju backsidan varit försvagad i och med att både Fransson och till viss viss del Gunnarsson och Mattias Karlsson då har varit borta, så att det har väl försvårat det lite grann, men nog tycker jag att man har försökt att värva spets för att kunna vara bra även i den spelformen. Då har Wennström också, va? Så att helt klart så är Spencer Abbott en spelare som kommer att bli viktig för dem där, men att det ska vara så dåligt utan honom, det är väl ändå lite förvånande, samtidigt som att det, som jag säger, det är ett sparkapital i det där, för får man igång det,
ja,
där, så...
Ja, om man får igång det. Vi följde väl HV här för något år sedan, och Djurgården har jag följt också på nära håll, är ofta på Hovet, och de har ju, deras powerplay var ju kanske anledningen till att de inte hade större chans mot Frölunda i finalspelet. Och jag undrar hur snabbt det är när man ser sparkapital. Ja, men har de någon som kan direkt skjuta exempelvis? Jag är övertygad att en sån som Ritola kan slå en fin passning över centrallinjen, men om man inte har någon som kan nypa direkt på andra sidan och så vidare, då tappar man ju lite den där kraften i powerplay.
Men det är ju där man har Spencer Abbott som kommer att komma in, och det vet ju alla vad han kan göra, både med puck, eller både passa och skjuta själv, så att det är väl en ypplig spelare att få in då i det här läget.
Jag hör ju dig att du inte vill ändra ditt tips, men vilket lag, Oskarshamn och Leksand, tror du har störst chans att få spela någon typ av positiv serie, alltså det vill säga slutspel, efter 52 omgångar?
Fan, du är jobbig alltså. Den där är svår. Den där är jobbig. Ja, jag vet. Förlåt. Men den där är tuff. Men jag måste väl ändå hålla fast vid mitt tips då, och säga att jag tror Leksand har en större chans att slippa spela negativt kval ändå. Så jag säger att Leksand då på din
fråga. Ja, och nu blir det ju SVT morgonsoffa, för då måste jag hålla med. Jag tror ju också, som sagt, med tanke på hur matcherna sett ut hittills dit. Jag vet inte om Oskarshamn kommer orka det där. Men Oskarshamn har imponerat. Alltså jag tycker också, jag såg och kollade på den här Djurgårdsmatchen. Då, vet du, de visserligen sköt de med stolpen några gånger i Djurgården där, men de har gjort det bra. Och sen är det nog precis som han sa, den där klubbdirektören, nu tappar jag namnet på han. Stolt, heter han så eller?
Sportchefen heter Daniel Stolt, vet jag. Sen är det väl Åkerberg eller något sånt här, tror jag.
Just
klubbdirektören heter.
Det var klubbdirektören som blev intervjuad där, och han sa att det ska vara jobbigt att åka på den här E22an söderut. Och det tror jag många lag har. Jag tror att många lag har svårt att ta sig dit. Djurgården tror jag åkte buss ner dit, va? Och det är nog tufft för dem. Sen det låter som ett ilandsproblem att säga att oj, det är tufft att åka buss 4 timmar eller 5 timmar. Om man åkt den här sträckan någon gång, så är man jublar ju inte av lycka.
Nej, samtidigt så tror jag nog att Oskarshamns spel är ett större problem för motståndarna än den där bussresan. De har ju verkligen spelat bra också, så vi ska nog inte liksom förminska deras prestation med att det är jobbigt att åka till Oskarshamn. Det är väl inte så kul att sitta och åka till Leksand heller för vissa lag liksom, och sådär. Så att det är väl, eller vad det nu kan vara.
Helheten när man kommer dit också, det är en ganska liten arena, det är inte så jättestora mycket platser och så vidare, ganska trånga omklädningsrum och så vidare, va? Så att det är också en helheten kan göra att det känns som att vad har vi kommit någonstans?
Absolut, samtidigt har Oskarshamn vunnit mot Rögle borta då, som enda förlusten Rögle har, och man tog poäng mot Skellefteå borta med ett lite vassare målvaktsspel där, så att man nog vunnit även premiären mot Skellefteå där. Så det är inte direkt att man är dålig på bortaplan heller, utan jag tycker de har gjort det fantastiskt bra.
Ja du, Abris, du hör ju hemma i Gävle, och vilken oerhört snackig som basunerades ut här i var det torsdags eller fredags som de kallade till presskonferens, Brynäs?
I torsdagskväll berättade vi att Gavlerinken inte skulle leva vidare som arenanamn, och i fredags hade Brynäs sin presskonferens då, där man presenterade det nya namnet.
Och det innebär alltså att Gavlerinken då, det hette ju Läkerol Arena under några år där, byter namn till, rätta mig om jag är fel nu, Monitor ERP Arena.
Ja, det var klockrent.
Ja. Säger man så då? Sa du så till frugan när du ska upp på matchen lördags? Ja, nu åker jag på Hockey Monitor ERP Arena.
Nej, jag gör inte det, vet. Jag är ju sådär gammeldags. Jag har ju sprungit i de där korridorerna sedan mitten på 70-talet. Så alltså, jag tar mig friheten och säger Gavlerinken ändå faktiskt.
Men hur ska man se på det här? Man kan ju tycka att det är lite tråkigt att ett sånt klassiskt arenanamn försvinner. Samtidigt kan man ju se att det är roligt att Brynäs kan värva en jätteskicklig AHL-spelare här mitten av säsongen för den penningen man får in. Och sedan sist så måste man väl tokhylla marknadsansvarig på Monitor ERP. Vi sitter ju och babblar om det här också. Som har gått in med de här pengarna. Vilken del tycker du är mest intressant i hela? Pengadelen, eller att det byts namn, eller att vi ska hylla det här bolaget från, är de från Hudiksvall eller Härnösand?
Hudiksvall.
Hudiksvall.
Har väl varit starka inom hockeyn där i Hudiksvall också, division 1-laget där, ja, som har haft ju bakom, ganska bra de har ekonomiskt. Ju,
ja, jag hör att de ligger på löner på 30-40 000 i den här division 1-klubben, att de är helt proffs där uppe.
Ja, precis. Så att de har varit inne i hockeyn tidigare och sådär. Jag svarar på din fråga. Jag är ju inte förvånad över att cashen styr och cashen ska komma in. Det är väl liksom, det är väl bara, det finns väl inte många som fortfarande tror på något annat. Så på så sätt är jag väl inte förvånad över att det här händer. Brynäs har ju gått i bräschen lite grann med den här rena dräkten då, och liksom vill ha stått ut lite grann från övriga klubbar och till och med pikat andra klubbar för att de har så mycket reklam på sina dräkter som inte de har. Nu är det här två olika saker, men jag kan väl tycka om man nu skulle...
jag tycker att det är motsägelsefullt också. Ena sidan säger man, titta vilka fina, vi gillar det gamla, det klassiska. Och så en tjong slår man till med det mest bizarra arenanamnet genom tiderna i svensk hockey.
Ja, hade jag fått prata med till punkt så hade jag varit precis ungefär det jag var inne på att komma till och säga. Men det kanske tog lite för lång tid för mig att komma till skott. Så det var väl precis så jag kände. Och där var jag väl lite förvånad att man ändå inte gjorde en variant där man behöll Gavlerinken. Kanske Monitor Gavlerinken Arena till exempel. Och så hade man ju kanske fått in cashen och även behållit sin värdighet då till viss del. Nu det här ERP... kanske man hade kunnat vara utan och kört Monitor och Gavlerinken då, i en kombo, så hade man kunnat förena den bästa av två världar. Men nu är inte jag marknadsansvarig för varken Monitor eller Brynäs, så att jag vet ju inte exakt hur alla turer har gått, men det kan jag väl säga att det förvånade mig lite, för det hade väl varit en bra med.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Jag hörde siffran 5 miljoner per år i namnrättighet. Är det någonting som du kan vidimera?
Nej, det kan jag inte. Jag läste också siffran, men jag har inte riktigt koll på om det handlar om så pass mycket.
Och
jag
om du vore ganska... liksom då Dackell eller den som är klubbdirektör för Brynäs då, vad tycker du att det skulle vara värt att sälja ut kanske det finaste arenanamnet i Sverige?
Ja, det krävs nog ganska mycket pengar. Jag skulle kunna tänka mig att en siffra där någonstans skulle vara, just för att ta bort Gavlerinken helt, så skulle jag nog vilja ligga där uppe. Det som är intressant är också att tittar man på personalkostnader utanför spelartruppen, så låg väl Brynäs i topp här Ernst & Youngs sammanställning här. Så att de har ju många direktörer där nu, så att det gäller väl att cashen kommer in så att det går att betala löner. Det är ju klubbdirektör och det är hållbarhetsdirektör och det är sport direktör och det, så att det är mycket.
Damsektionen har ökat också, va?
Ja, absolut. Så att de behöver väl få in pengarna där. Nej, men på din fråga så skulle jag väl kunna tycka att det kan vara en rimlig siffra, även om det är väldigt mycket pengar då. Men arenanamnet är ju en fin plattform att visa sig på, har jag förstått. Så att det är väl säkert åt det hållet i alla fall, även om det kanske inte är fullt så mycket.
Det stormade ju ganska mycket, lite överallt, när det här arenanamnet blev offentligt. Hur var det att kolla på den här matchen? Kändes det de som jobbar på Brynäs IF, där jag kan tänka mig att du hejar på lite folk, var de lite förnärmade för att det var så negativ publicitet runt försäljningen av namnet?
Det tror jag faktiskt inte. Jag utgår från att man ändå är så pass nära verkligheten så att man inser att ett byte från Gavlerinken till Monitor ERP Arena ändå skakar om till viss del i Gävle, i en arena som lever sedan 67 och som har upplevt en hel del klassisk ishockey. Så att det utgår jag faktiskt från att man har förståelse för. Jag kan väl tycka att det kanske var, de ska vara glada att det inte blev värre än vad det var. För det är väl, och det är väl det att cashen ska in. Man pratar ju om att vi får välja på det här och inte, eller inte vara med och kämpa med SM-guldet. Och då blir det väl kanske lättare för fansen att köpa det också på något sätt. Då.
Så kanske inte så lätt att sälja arenanamn
Jag tror nog att det är ganska lätt. De flesta
arenor idag har ju sålt sin namnrättighet. Globen heter ju faktiskt, om vi ska vara helt ärlig, Ericsson Globe Arena. Nu tror jag inte så många säger Ericsson Globe Arena, utan man säger Globen.
Mm.
Men i övrigt så har ju de flesta arenanamnen satt sig. Skandinavium har ju valt att ligga fast också vid Skandinavium då. Men i övrigt så, om jag tänker lite snabbt här i mitt huvud, så har ju de flesta arenorna bytt namn då, från Leksands Isstadion till Kera, från Mora till Jallas Arena, från Rosenlundshallen till Kinnarps och så vidare. Jag kan ju liksom rabbla arenanamn till oändlighet. Men innan vi avrundar här så måste jag ju tokhylla de här Monitor ERP Arena i alla fall. För jag undrar om de i sin vildaste fantasi kunde tänka på att deras bolag skulle gå från att, ja, jag vet inte om det var någon utanför Hudiksvall som visste vilka de var, till att få ett tokgenomslag genom hockeyn. Alla, om man säger Monitor ERP, om man är normal hockeyintresserad, hajar ju till, aha, just det, de som sponsrar Brynäs eller någonting. Utan det värdet de har fått av den här stormen går ju inte att räkna i pengar.
Nej, det har väl varit lite grann deras tanke naturligtvis också. För det är klart att
de kan vara så, att de kan vara så bredsinta, man kallar för, så man kan fatta att aha, vårt företagsnamn är ju inte så vackert, eller det är lite svårt, det är lite kantigt. Och om vi går in och sponsrar ett idrottslag och köper namnrättigheten, då kommer hockeyfansen gå bananas. Tror man?
Själva syftet med det är ju att, naturligtvis att sprida namnet. Det är ju hela grejen med att köpa arena namnet. Så det har de väl naturligtvis kalkylerat med. Det är ju det de betalar för till stor del. Så är det ju att det här namnet ska spridas så att fler ska veta vad det är för någonting och så vidare. Så att det tror jag definitivt att de har kalkylerat med. Och även den här håsen runt, jag tror det är ganska professionellt på den här nivån, så att man ändå inser att det kommer bli en diskussion runt där och att det gynnar namnet.
Jag har ju en förkärlek till USA och jag älskar arenor. När jag är på semester någonstans så brukar jag åka till den närmsta arenan och försöka ta mig in och på något sätt insupa miljön. Jag spränger roll om det är baseball eller fotboll eller amerikansk fotboll eller vad det är. Jag har en fetisch för arenor och med det har det ju kommit det här att jag under ett tag var fantastiskt duktig på att kunna alla arenanamn då i både baseball och amerikansk fotboll. Nu har jag släppt det tyvärr, alltså jag har blivit äldre och fått andra intressen. Men under den här tiden när jag var så fascinerad av det här så lärde jag mig det här att ska man exempelvis in på en amerikansk marknad så är det fruktansvärt smart att köpa ett arenanamn. Exempelvis Ericsson, tror jag, hade Jacksonville Jaguars arena ett tag som heter Ericsson Arena. Och det var väl ingenting vi i Sverige, vi fattade här. Nu var ju det här på Ericssons liksom lite glansperiod för 10-15 år sedan kanske då. Men då var ju det bästa sättet, om de vill bli större i Nordamerika, köp en arena i en av de stora idrotterna. För då kommer ditt namn nämnas frekvent och så vidare. Så att om man ska följa den marknadsföringsskolan så har ju Monitor ERP gjort det helt rätt.
Vilket är det fulaste arenanamnet du vet då?
Ja, det är ju närheten av där du sitter idag då. Jag skulle nog påstå att det är Borr och Tång Arena. Kan du bakgrunden, du som bor i närområdet där, var det Sandviken eller Valbo eller var någonstans?
Ja, var det före Bäckström Arenan i Valborg?
Ja, före Nick Back Arena, ja.
Ja, just det. Den har jag förträngt. Ja, den är ju...
Borr och Tång Arena, det var en lokal tandläkare som jag förstår det, som gick väldigt bra, antar jag. Många hål där. Och var det i Sandviken eller Valborg? Var
nej, Valborg då. Det är ju Nick Back numera, va?
Ja.
Niklas Bäckström som har köpt rättigheterna, han kanske tyckte som du att det där Borr och Tång inte skulle finnas på hans den ishall där han en gång i tiden började spela hockey, så att det var väl bra att han gjorde det.
Sen vill jag nämna en till också, och det är det här jobbing.com. På den tiden hette det Phoenix Coyotes, de heter ju Arizona Coyotes idag, det är samma arena i NHL. Ofta är det ju så i Nordamerika, där byter ju arenorna namn, alltså hela tiden. Det är helt galet att hålla reda på det här. Madison Square Garden är väl ett av de här klassiska namnen som fortfarande är kvar. Men igen, om ni har lite tid, gå in på NHL och så kollar ni vad alla arenanamn heter där. Då kanske man får en liten annan distans till vad som händer i Gävle, eller vad som händer i Gävle i alla fall i torsdags och fredags.
Ja, metallåtervinningen arena är nog faktiskt mitt översta på den här listan. Det var väl,
vad är det en skrotsamlare som har köpt eller vad är det för något? Eller?
Ja, det är väl återvinna metall va?
Okej.
Okay. Ja, okay. Det är väl sån där recycling som vi håller på med.
Jag ser framför mig, vad är det någonstans? Är inte det närheten dig också? Eller?
Almtuna. Men jag vet inte, har de tagit tillbaka Gränby där igen nu? Jag är lite nedkänd på det.
Men jag ser framför mig när du kommer och ska köpa skrotdelar till din bil hos den här killen då. Hur han lyfter upp hela din bil, din nya... Har du inte en Volvo eller vad har du för något?
Han lyfter upp din
nya Volvo med en stark sån här magnet. Du vet, tänk till Bondfilmer och Beckfilmer. Och så bara trycker han ner bilen. Ja, och så han trycker ner den här bilen, den här stora plåtsaxen. Uff. Som bara förstör den liksom.
Uff, nej då säger vi att det var ett fint namn då.
Ja, men alltså det blir när det sticker ut väldigt mycket, men på ett sätt så är det som gör det så genialiskt. Alltså, ja, nu har vi varit oss med Kinnarps, vi har varit oss med Axa Sportcenter och så vidare. Alltså, de har bytt tillbaka till Scania Rinken nu, men det är ju en sån lång inkörningsperiod innan man kan säga metallåtervinning arena eller Monitor ERP Arena. Och säger man det, blir man ju nästan idiotförklarad. Men skriver du det text? Alltså skrev du det? Du skrev väl en text om Brynäs här i lördag. Skrev du Brynäs förlorade mot Färjestad i Monitor ERP Arena? Skriver du så eller?
Ja, jag får skriva i Gävle nu eller på borta is eller någonting sånt här. Så kommer jag ju runt det där. Behöver varken skriva Gavlerinken eller Monitor Arena då. Och vi har ju inte liven heller nu som vi behöver uppdatera på det sättet. Så att där behöver man inte heller skriva arena namnet. Så jag försöker väl så gott det går att hålla mig undan det.
Men innan vi släpper ämnet, vad lokaljournalisterna i Gävle, vad tyckte de om det här då?
Ja, de tyckte nog att om de nu är folkets röst så var det väl lite blandat sådär. Men en väldigt stor förståelse för att cashen måste in. Och att Brynäs ska bli great again. Som det heter. Så det var väl ingen som rasade. Vi har väl... Stis Åberg skriver ju inte längre tyckare där på GD. Så att han hade väl kanske haft en liten raljerande svung runt det där tror jag. Men han har ju inte den befattningen längre.
Vi flyger vidare till nästa ämne. Och ett lag som har gått kräftgång i SHL och även genomfört en kräftskiva i SHL är ju Växjö Lakers. Och det här var också en diskussion om, är det rätt att locka hockeypublik via kräftskivor? Vad säger du som är entusiasmerande kräftälskare och också en hockeytyckare?
Ja, jag är ju faktiskt det. Det visste du inte, men det chansar du på. Det är jag. Jag gillar både hockey och kräfter.
Jo, men du gillar ju fisk. Och gillar man fisk så brukar man gilla kräfter.
Det är din logik. Ja, det saknas ju inte ämnen att diskutera i alla fall. Det är högt och lågt när man skriver om hockey på Sportbladet där. Allt från spelsystem till kräftskivor. Vad ska man tycka om det? Det jag förstår att folk reagerade mot var väl att man tyckte att kräftskivan tog lite för mycket plats i annonsen kontra matchen. Att det kändes som att kräftskivan var the thing och matchen var en liten biprodukt till det. Och det kan man väl ha åsikter om, var liksom gränsen går. Jag har väl inget problem med att folk käkar buffé på matcherna. Sen om det är skaldjur eller om det är tacos eller om det är pasta eller hamburgerbuffé eller vad det än är, det spelar väl mindre roll. Jag kan förstå vissa delar av kritiken att man kunde kanske ha att det tog över lite grann från själva matchen och händelsen med det. Samtidigt så är det väl varje klubbs val kan jag tycka att göra precis som man vill. Och sen har vi väl finns det ju väldigt olika sätt att driva klubbarna i SHL där många, vissa lagsupportrar är väldigt måna om den här kärnverksamheten och där det inte ska hända någonting annat än själva hockeyn, medan andra oftast lite nyare klubbar då provar lite och testar lite nya grepp. Växjö har ju också en vikande publiktrend som man behöver jobba med och det här är väl en del i det. Samtidigt vet jag också att samtidigt som Växjö har lite sviktande publiksiffror så har man också väldigt, väldigt bra inkomster i sina restauranger i samband med matcherna där. Så att för dem kanske inte antalet åskådare är helt avgörande för intäkterna, utan det kanske handlar mer om hur mycket de som är där handlar för Och då tänker man kanske lite på ett annat sätt. Men jag vet inte om det blev något klokare. Men
lite. Det är väl förstärka vad du säger det också. Att vi har ju förmånen eller förlåka runt i hockeysverige. Och vi ser ju alla arenor och vi tar intryck av alla arenor. Och det är väl självklart att ser man Luleå på ett sätt eller Djurgården som är två av de här mest hardcore styra klubbarna och så jämför man det kanske med Växjö, kanske lite Oskarshamn också.
Örebro
och så vidare.
Lite grann kanske också.
Ja, precis. Alltså Växjö för mig och Luleå, de två klubbarna står helt alltså längst ifrån varandra. Men Växjö måste ju hyllas för att de kan ju ta 450 spänn, kom hit och få en planksteg och kolla på match. Och så pröjsar folk 500, jag vet inte hur många kan fylla sin restaurang med. De har ju fullt hela tiden i sin restaurang. Mm. Det är ju den, jag tror man förbokar en plats i deras restaurang om jag minns rätt också. Mm. Och det är ett galet tryck där är det. Och sen kan de på vissa matcher, om du kommer ihåg att de hade ju väldigt svårt att sälja biljetter till sin, de hamnade ju play-in förra året, kommer du ihåg det?
Ja, absolut. Ja,
ja och då stängde de restaurangen för då hann de inte öppna den bara för de kände att de ville ha fullt här så att säga. Så att det är också, det handlar ju om ekonomi och det tycker jag Växjö ändå gör det rätt. Och man bara ser på att de liksom får in sjuka pengar här som jag tror varenda ekonomidirektör i hela SHL är jätteavundsjuka på.
Ja, sen finns det väl alltid balansgång. Det kan nog både du och jag känna att det finns ju en fara i att man hamnar för långt ifrån själva grund jag ska inte säga produkten för det blir fel, men själva alltså det som är kärnan i allting. Och det där är alltid en balansgång. För jag tror inte att man måste också ha saker runt kärnan för att det ska 2019 ska fungera och få dit en bred publik. Men var exakt den där gränsen går, den är ju lite svårbedömd och det är liksom lite grann också upp till vilken klubb det handlar om. Jag tror att gränserna ser annorlunda ut i Luleå kontra i Växjö. Och måste få göra det. Och det är väl olikhet vi vill ha. Vi har väl varit lite emot det här strömlinjeformade som var på väg in i SHL. Så jag tycker det är kul att det finns olikhet. Jag tycker det är bra. Jag tror man kan lära av varandra. Både positiva och negativa saker. Dra lärdom av.
De har ju som, om ni som lyssnar inte har varit i Vida Arena så har de ju som någon en loungevåning där med lite loungemusik. Det är lite speciell belysning, lite orange belysning, lite sådär, lite nattklubbkänsla. Och där kan man alltså gå runt och gå, ta en drink, säkert ta en räckcocktail där om man ville det. Samtidigt de hade den här kräftaftonen och jag har sett flera olika temakvällar de har haft där. Och det är mysigt, jag måste säga det i alla fall. Det blir en speciell atmosfär och det är en lyxig atmosfär. Jag vet till exempel Djurgården, de har ju sin VIP-våning på kortsidan ovanför där ismaskinen går ut. Och sen ska de som är VIP-gäster till anrika Djurgården, de ska betala x antal 100 kronor för en pyttepanna. Och så får de se matchen från kortsidan och skottnätet framför sig. Bara jämför där när du går och mysa i Vida Arena och se en match från kortsidan så långt ifrån klacken som möjligt och så vidare. Det här, det finns många klubbar som inte alls har de här ytorna som Växjö har att sälja på.
Nej, jag pratade med Anders Öhman om den här gången tiden. Han var ju en sån här, innan han kom in, alltså Växjö starke man som var både ordförande och klubbdirektör där tidigare. Han sa ju att liksom han älskade ju att ställa till med fest liksom, innan han kom in i Växjö också. Anordna fester och, liksom, och det vill han ta med sig in i Växjö. Att det skulle vara fast gånger 100 då, liksom, att det blir en stor, som en stor, gå på en stor baluns eller en stor fest. Liksom, så skulle åskådarna kännas när de kom till arenan.
Och går din fru på några matcher?
Vad sa du?
I Gävle. Går din fru på några matcher i Gävle?
Om?
Går din fru på några matcher i Gävle?
Ja, det är sparsamt. Hon är inte jättehockeyintresserad.
Men om hon fick den här festkänslan, skulle hon gå på matcher då, tror du?
Ja, kanske då, vet du. Hon gillar kanske fest mer än hockey, så att det är... Ja,
ja,
nej, det
och då bara man går på det och strunt samma. Men visst, alltså vissa klubbar, jag tror Brynäs också där, skulle Brynäs klubbledning där ställa till med, ja, nu är ju kräfttemat redan taget, men jag vet inte, surströmmingsfest eller vad man skulle ta, eller någon paltfest eller något så vidare. Liksom då. Det skulle bli lite, jag tror ståplatsfansen där i Gävle och även Leksand, kanske Karlstad också, Djurgården, Luleå. Där skulle det bli kanske vända sig mot klubbledningen om man äventyrar för mycket med vad som supporterna tycker är en godkänd arenaupplevelse.
Ja, Brynäs har ju tagit tillbaka tacobuffén i år, så att det är väl en, ett statement.
Kostar 100 spänn fortfarande? Är det där som är på golvet längst ner, om man säger så?
Ja, det är det. Men jag är lite osäker på den kostar. Jag har aldrig köpt den själv faktiskt, måste jag erkänna.
Ja, jag brukar slänga i med den när jag varit där. Och den tycker jag är prisvärd, måste jag säga. Då.
Ja.
Johan Garpenlöv, ja, det är vår före detta kollega, hade ett utspel i Simor här i helgen där han tyckte att, ja, hur ska jag säga, Abris, att SHL hade blivit tråkigt. Är det en korrekt beskrivning?
Ja, det var många matcher i alla fall som var tråkiga, tyckte han. De flesta var väl egentligen tråkiga enligt Garpenlöv.
Ja, håller du med honom? Alltså, vi ser ju, jag träffade honom i Linköping här i förra veckan, så han ser ju grymt mycket matcher, och han ser ju också matcher inte bara på samma ställe, utan han åker ju runt och ser matcher. Så han gör ju som du och jag, ska bevaka arenan på ett sätt. Sen kanske inte han skriver om matchen, utan han ska ju plocka ut spelare som ska komma med i The Kaila Tournament. Och så han har ju ett annat sätt kanske att efterarbeta sina matcher. Men hans intryck är ju då att det är lite robotar, eller robotliknande hockey, och det finns inte så mycket spelare som sticker ut.
Nej, och det har vi varit inne på, både du och jag, att det kan vara en sån känsla. Det spelet som har liksom utvecklats under de senaste 10 åren handlar ju väldigt mycket om att liksom sätta press och vinna tillbaka puck, och det ska gå fort och man ska spela i banans längdriktning och så vidare och så vidare. Och det är väl inte den roligaste hockeyn att titta på alla gånger. Så att på så sätt håller jag med honom. Sen är det väl ganska anmärkningsvärt att den förbundskapten, ska väl inte säga att han raljerar, men att han ändå är så pass nedlåtande över den nivå som är i SHL. Det man ska ha klart för sig också, jag misstänker väl att Garpenlöv jämför med KHL och NHL då. Jag tror inte han jämför med österrikiska ligan och så, och de ligorna är ju ändå stängda, va? Vi har ju också ett system där det handlar väldigt mycket om att vinna eller inte förlora match i alla fall för att överleva som klubb och i SHL då. Så att det tror jag väl också påverkar hur man spelar och vilka krav som ställs på de spelare som är med. Det kanske gör att man väljer en spelare som man vet är lojal mot systemet, vet jag exakt vad som behövs, istället för en utländsk målskytt då, som kanske gör en 30 poäng, eller 30 mål menar jag. Vi hade väl Chad Kolarik där i Linköping för några år sedan som gjorde 30 mål, men vi gnällde mest på att han var dålig och backcheck och sådär. Det är ju lite grann det spelet vi har i den här ligan, och till viss del tror jag det beror på att först och främst så har vi skickat iväg 150-200 spelare till NHL och KHL och Schweiz, och det gör ju att kvaliteten inte är den högsta, och sen har vi ju ett system där man blir nedflyttad om man inte är tillräckligt bra, och det gör ju också att det blir lite hängslen och livrem på många håll.
Men kan vi göra, för det här blir väl, håller du med Garpen då att det finns en del nyanser i hans uttalande där som är helt korrekta, som gör att det är en fara på sikt på SHL att det blir en tråkig hockey som framförs?
Nej, men jag tycker att han kunde nyansera bilden lite bättre och även ta med, han kan inte bara säga att det är tråkigt och att det liksom är att utan även förklara, alltså ge den bilden. Jag menar, det är ändå, han är ändå svensk hockeys främsta ansikte utåt, och jag vet inte om SHL tjänar så mycket på att han står och har den attityden. Jag tror inte Jan Andersson skulle gå ut och säga så om fotbollsallsvenskan, även om den säkert håller ännu sämre nivå sett i perspektiv än vad SHL gör då. Men jag tycker att han kunde ha nyanserat bilden lite grann. Men jag tror att det största problemet är att vi har tappat så otroligt många skickliga spelare. Jag tror, har du skickliga spelare så hittar ju de också lösningar i det här strikta systemet. Ju sämre spelare du har, ju mer stereotyp i spelet också. Va? Och det...
Men är det inte också att den här, vad som man kallar för bulanhockeyn, har blivit ganska effektiv också?
Jo, den är effektiv, absolut. Absolut.
Tacklas inte och ge järnet hem, femman hemåt, du ser aldrig en 3-mot-2, aldrig 2-mot-1.
Ja, det är jättesvårt.
Man ser aldrig frilägen längre.
Ja, det är jättesvårt att spela SHL om du inte har 5 spelare som jobbar stenhårt i 30 sekunder och sen åker och byter. Det är svårt att vinna matcher, för det är den hockeyn som betalar sig lite grann. Och det...
men kan vi göra någon förändring då? Ska vi stänga ligan för att spela, eller lagen ska våga spela roligare på något sätt?
Det är ju en svår situation, tycker jag, för vi behöver den nerven, tror jag, att det finns upp- och nedflyttning, och vi har svårt att stoppa den här spelarflykten som är. Så att jag kan naturligtvis då vara kaxig och säga att jag tycker att de ska spela mycket roligare hockey. Samtidigt har jag en väldig förståelse för de här tränarna som är under konstant stenhård press, som kanske en hel klubb som står och faller med om de är kvar i SHL eller inte, att de inte är lika lätt att få till den här roliga häftiga hockeyn som vi vill se. Så att jag hoppas verkligen att vi liksom kan se lite andra delar i spelet, att vi kan utveckla spelare som inte spelar i samma tempo hela tiden utan även kan liksom ha en variation i sitt spel. Problemet är att de spelarna ofta försvinner iväg till andra ligor för att de är så pass bra. Jag tycker Niklas Olausson är ett fantastiskt exempel i den här ligan. Jag tycker det är en otroligt rolig spelare att titta på, verkligen kan se att en spelare som kan sänka, variera tempot och kan göra de här små vickningarna, de här små passningarna och lösa situationer. Jag tror många skulle behöva titta lite grann på honom och se att det behöver inte gå så himla fort hela tiden, utan är du snabb i tanken så räcker det långt. För det Garpenlöv har rätt i är att det är ju väldigt många matcher där spelarna bara ligger på rull och där pucken fars med flipperkula lite hit och dit, och det är ju oftast för att farten är så himla hög. Det jag skulle vilja se är väl möjligtvis att man kunde försöka dra ner farten lite grann då och hellre få till lite mer konstruktivt spel. Men precis som du är inne på så har det betalat sig väldigt bra med den här typen av hockey. Det är alltid lättare att förstöra än att bygga upp något själv, och det är ett exempel vi ser här.
Och det är en av de roligaste matcherna jag såg förra säsongen. Det var ju faktiskt finalen i Champions Hockey League mellan tyska laget
München
och Frölunda. Mm. För att München, de hade en del skickliga spelare, en del transatlanter som gjorde en del flippassningar, men de tappade puck i mittzon ibland. Ja, du vet, det var händelser. Det fanns en dynamik i matchen som inte jag var van med. Alltså, det är inte ofta man ser en svensk spelare tappa puck, utan det är ju liksom...
Nej.
Och tappar han puck så blir han uppläxad, och då, nästa gång så kommer han chippa ut, eller så kommer de göra någon annan sak och så vidare som är mer korrekt in i tränaren. Men när jag såg den här finalen så hajade jag till hur många händelser blev, hur många oväntade målchanser, och då började jag fundera på varför tycker jag den här matchen är så kul. Nu var det ju fullsatt och lite sådär ompa stämning i Skandinavium, och kanske blev jag lurad av den, men själva matchbilden med händelserna fram och tillbaka fascinerade mig, hur det kunde bli så öppet spel, och då var det även en final. Om det är någon gång som två lag borde... Eller ja, jag tror Frölunda spelar ju sitt vanliga spel och så vidare, va? Men motståndarna där, de spelar ju precis som de gjorde kanske i tyska ligan. Och ja, det var inte så noggrant kanske med hur man förde ut pucken i egen zon. De bjöd till i alla fall.
Ja, och jag tror att en förklaring också tror jag är att den här stereotypa bilden i Sverige med tränare, alltså alla, det är bara svenska tränare i SHL i stort sett. Vi har Abbott i Rögle, men han känns ju snudd på svensk liksom där. Och sen tror jag i övrigt så tror jag att vi har bara svenska tränare. Vi tycker att NHL är liksom så här restriktiva och försiktiga mot att ta in utländska tränare, men vi har ju samma sak. Och det du säger, pratar om München nu, när man möter utländska lag så är det en annan kultur, ett annat sätt att spela. Och det har vi ju inte riktigt i SHL på det sättet, utan det är samma typ av tränare i de allra flesta lagen.
Vårt sista ämne, Abris, innan vi kan fokusera på veckans matcher, är ju det late hit då. Och det här var ju då, jag vill inte säga att det är en ny typ av utvisning, utan en sen tackling då, som är det svenska ordet, har ju funnits i all oändlighet i svensk hockey. Jag minns när jag dömde själv, så satt man och räknade sekunder hur efter, när man släppte ifrån sig pucken, så var jag tror det var 4 sekunder efter det så var man tacklingsbar. Sen var man inte tacklingsbar. Men i år så ska de ju kika lite extra på det här. Och vi hade en sekvens här i lördag som blev anmäld. Kan du ta oss igenom den situationen lite så att lyssnarna är med på noterna?
Ja, det var ju matchen mellan Växjö och Skellefteå där, och det var ju Skellefteås nya forward Pontus Widerström som fullföljde en tackling på Peter Andersson var det i Växjö, och en bra bit efter att Andersson hade slagit ifrån sig pucken. Det var en tackling som var rakt framifrån, nord-syd då, som vi kallar den för, så att Andersson hade väldigt goda möjligheter att kunna se Widerström, vilket han inte gjorde då, för han tittade ner och Widerström fullföljde tacklingen för sent och fick matchstraff för den, på den här, på grund av den här late hit då, vilket är det första matchstraffet för den förseelsen i någonsin då i SHL, får väl säga det, i och med att den inte har funnits tidigare.
Men hade det här göra med, vad tror du här, Jag var det rättvist då? Tyckte att det ska vara, när du ser sekvensen framför nu i det här radio, så är det svårt för våra hockeyintresserade lyssna att liksom ge en egen egenskap. Men han fullföljde ju F vid förlängda mållinjen, kan man säga.
Mm. Jag kan köpa ett matchstraff där, absolut. På två anledningar egentligen. För det första så tycker jag att den är väldigt sen. För det andra så tycker jag att fokus på att vinna puck är ju noll. Det finns inget fokus överhuvudtaget på att vinna puck, utan det handlar bara om att köra över en spelare. Och det kan du säkert göra, men då bör du göra det lite mer anslutning till att han har pucken, tycker jag. Så att på så sätt kan jag köpa att Widerström får ett matchstraff för det. Sen vart jag väl ännu gladare dagen efter, eller var det igår, va, när disciplinnämndens dom kom då.
Ja, han blev ju friad där.
Ja, precis. Och det tycker jag är riktigt. Och jag har varit väldigt så här... Jag tycker att vi ska vara stenhård på de här tacklingarna från sidan. Jag har sagt det tidigare. Jag tycker de här nord-syd-tacklingarna, väldigt sällan det blir skador på nord-syd-tackling. Vi hade ett ytterligare ett exempel här i helgen när Niklas Andersén stod upp och ville läskaren på blå linjen och sa... smällde till bara, puff, sa det, men ingen skada på något på läsken eller någonting. Och det var också en sån nord-syd-tackling. Det är de här blindside-seed-tacklingarna som är den stora boven i hjärnskakningsproblematiken, för där får du den här rotationen, plus att han givetvis inte är med heller, han har ingen möjlighet att försvara sig på samma sätt som en spelare som kommer. Så det jag skulle säga är att Peter Andersson har ett ansvar där. Han möter en spelare som kommer rakt emot honom. Han måste vara beredd att kunna försvara sig, att kunna liksom flytta på sig eller göra någonting. Och därför tycker jag också att det är rätt av disciplinnämnden att inte gå vidare med den. Jättebra beslut.
Men skulle det vara ett matchstraff då?
Ja, men det var som jag sa, att det kan jag köpa på två anledningar. Och det var ju det ena, var att jag tycker att han kommer in alldeles för sent, och jag tycker att fokus på pucken är noll. Och då kan jag köpa att han får ett matchstraff. Och det, sen kan man diskutera, man kan säkert sätta en 2 minuter också på det. Men jag har inga jättestarka reaktioner mot det, utan jag tycker att det kan jag köpa. Och jag tycker...
Han är förmodligen tillsagd, han är ju en fysisk spelare, så han är förmodligen tillsagd
att fullfölja. Du kan gå in och proppa motståndare, absolut, om du och skita i pucken, men då måste du göra det i anslutning till att han i alla fall har pucken. Annars är du ute på djupt vatten och riskerar den här typen av och jag också, samma sak som jag är mot de här blindside-tacklingarna, så är jag också för att titta lite grann på vad är syftet med tacklingen. Jag tycker vi måste hamna där och han kände att det inte bara är idag att man ska åka in och sänka motståndare, utan det måste finnas ett uppsåt att vilja vinna puck också. Det tycker jag ska vara en förmildrande omständighet eller en försvårande omständighet i det. I och med att vi har den farten och de skyddena vi har idag, så tycker jag att man ska väga in den aspekten mer i det. Att man verkligen går för att vinna pucken och inte släcka motståndare.
Men också hans syfte här är väl också att om det var Peter Andersson att tackla, så är väl också att berätta för Peter att håll koll på var du är på banan, för det kommer smälla.
Ja, absolut. Och det är ju en del i hockeyn, och det har ju funnits i urminnes tider att man vill skrämma eller sätta lite press på backarna, och då vet det, nästa gång de får pucken så ska de känna lite stress. Kommer han igen den där? Kommer han liksom att tackla mig igen nu? Och det kan innebära att nästa pass blir han ännu mer stressad och skickar iväg det. Va? Så att det köper jag, men du kan inte komma så där sent och bara med ett syfte att släcka motståndaren eller att tackla motståndaren, tycker jag. Så därför kan jag köpa domarnas beslut där, som de tog.
Jag frågade ju domarna, om du har Torsbänken, jag frågade när det är late hit, och så säger jag, men det, man räknar ju inte längre, utan det är väl en ryggradkänsla där från domarna. Vi får se hur de kommer klara av att fullfölja den där, för de där bedömningarna, när domarna ska göra olika bedömningar, tyvärr så kommer det bli diskussioner i all evighet.
Men när jag tittar på den här reprisen så ser jag inte någon som helst tillstymmelse till att Widerström har någon tanke på att försöka vinna puck. Utan det är bara att gå fram och sätta in den här tacklingen.
Ja,
och det,
förmodligen har han ju fått order att göra det, så att säga, fullfölj. Mm.
Ja, jo, det är ju en sån spelare, så att det är klart att han gör det. Men de spelarna får nog tänka sig för lite mer, att de är läser situationerna lite bättre och kommer i lite närmare anslutning till att pucken lämnar bladet.
Ja, bra tugg. Det var lite tacklingssnack ändå. Och nu har vi faktiskt kört 60 minuter utan att prata om målvakter.
Ja, vilken tillfällighet att inte Tellan var med idag då, va?
Precis, precis, på det. Precis. Men håll ut, nästa vecka så är han tillbaka i poddstudion, och då tackar jag och Abris för oss den här veckan, och jättekul att ni kunde lyssna på oss.